Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sedan tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska, när det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Ja. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att det var nog ett tag sedan och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag, istället för att ställa sig själv frågan, hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, ja, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång och så känner man sig stressad. Mm. Så vill man inte fortsätta.
Nej. Precis.
Mm. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Hej! Du lyssnar på Ångestpodden Valspecial med mig, Ida Höckestrand.
Och med mig, Sofie Hallberg. Vi har sedan 2015 drivit Ångestpodden och försökt i den mån vi kan opinionsbilda i frågorna som rör psykisk hälsa och ohälsa. Inför valet i september 2022 driver vi kampanjen 3 minuter i veckan med syfte att ändra skollagen. En skolkurator med ansvar för 1000 elever har 3 minuter i veckan åt varje elev. Det är inte hållbart.
Vi vill att man i skollagen inför ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvar över. Vårt förslag är 400 elever per skolkurator.
Vi har bjudit in partiledarna från alla svenska riksdagspartier för att diskutera saken med dem. Vi vill gå och rösta, väl medvetna om vad partierna vill göra i frågorna som rör psykisk ohälsa, elevhälsa och Sveriges framtid. Välkomna till poddspecialen 3 minuter i veckan. I avsnitten pratar vi om en rapport vi gjort genom 2 omfattande enkätundersökningar. För att ta del av dem och skriva under vår namninsamling för en ändring av skollagen, gå in på 3minuter.se. Tredje partiledaren i Ångestpodden är Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna. Kristdemokraterna vill införa en elevhälsogaranti och dessutom flytta ansvaret för elevhälsan till regionerna. Varför då? Vi börjar inspelningen med att visa vår kampanjfilm 3 minuter.
Hej Ebba och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Väldigt kul att ha dig här.
Jag höll på att säga, väldigt kul att vara här också, men nu har jag börjat med att gråta så jag vet inte hur kul det är.
Sorry.
Men tack för möjligheten att vara här, är ja. Det fina svaret.
Du ska få berätta, om någon lyssnar och inte vet vem du är, vem är Ebba Busch?
Och Ebba Busch är väldigt mycket mamma. Jag är mamma till Birger och Elise, 5 och 7 år gamla. Men för andra än mina barn är jag väl kanske mest känd som partiledare för Kristdemokraterna.
Mm. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Då tänker jag på ångest. Nej, men bara att höra ordet ångest, prata om ångest, gör ändå att det triggar ju lite grann av de där nervbanorna som har varit igång hos en själv när man själv har haft ångest.
Mm.
Så för mig är ångest någonting jag själv har haft problem med, panikångest. För mig är ångest någonting som, ja, det är oro, det är rädsla, det är känslan utav vanmakt, och det är någonting som är så otroligt vanligt.
Mm.
Vanligt att man pratar om, ja, ah, men jag har ågren över det här, eller ångest, fast man egentligen inte har det. Och att när man verkligen borde prata om att man har ångest, så är det alldeles för många som känner att man inte kan göra det.
Mm.
Mm. Men du fick ju precis här innan se vår kampanjfilm som heter 3 minuter. Vad, alltså spontana tankar, vad tänker du när du ser den?
Ja, men ja, uppenbarligen så reagerade jag själv känslomässigt på att se den. Och min han säger ju inte så mycket i det här klippet. Men det jag läser in är egentligen hur han går med det här. Allting snurrar runt omkring, det är fullt med människor, och ändå så är han så ensam med sitt mående, och så ensam med det han går och bär på, och slås ju av, och jag tycker jag gör det, jag är 35 nu, jag tycker ju fler år som jag har möjlighet att lägga till mitt liv, desto djupare blir insikten hos mig i alla fall, att alla människor i alla sammanhang bär på saker som man inte vet om.
Mm.
Och hur tungt det är när man tvingas bära på det själv. Och hur fullkomligt avgörande det kan vara. Apropå det här med släck inte ljuset.
Mm.
När någon kommer in och tänder lampan.
Mm.
Tänder ljuset om hopp. Tänder ljuset. Och visa på möjligheten att så som du mår idag. Så som du har det idag. Det behöver inte alltid vara så här.
Mm.
Och hur mycket det kan betyda. Det har betytt mycket för mig i tuffa perioder i mitt liv. Men det har också betytt mycket att få lov att vara det hoppet, det ljuset för någon annan. Att bara, jag ser att du sitter inträngd i det här hörnet utav mörker, och bara få lov att visa på en liten strimma utav ljus och en annan morgondag.
Mm. Fint. Men vi vill tacka dig och Kristdemokraterna för att ni är här och vill prata om psykisk ohälsa med oss. Vi tänkte börja i din uppväxt. Du är född och uppvuxen utanför Uppsala.
Yes.
Hur ser du tillbaka på din uppväxt?
Men jag skulle säga, allt är ju relativt, med min, och särskilt i de här tiderna man jämför med de barn man har mött nu också som har flytt krigets Ukraina.
Mm.
Men jag ser på min egen uppväxt som fylld ut av väldigt mycket kärlek men ganska otrygg. Och inte otrygg i den bemärkelse att jag var otrygg där jag bodde, men ganska stort mått av ekonomisk otrygghet och mycket som rörde sig i mitt liv. En fantastisk mamma som alltid funnits där men som själv gick genom ganska tunga perioder, bland annat med sjukskrivning i 2,5 år, som har påverkat henne mycket såklart, men också mig och min familj. Men mycket kärlek, mycket och stora och svåra diskussioner om livet. Man är uppvuxen i en familj där också vi är kristna, troende familj, men som alltid haft en pappa som verkligen så här utmanat, ja men varför tror du på Gud? Ja men tror vi inte på Gud i våran familj när man är barn liksom?
Ja.
Eller, jo men gör du det liksom? Och utmanat ganska mycket och utmanat kring samhällsfrågor och ja, spänstiga diskussioner kan man säga.
Men när väcktes då ditt engagemang liksom rent politiskt?
Ja, men det gjorde det egentligen ganska, alltså jag har alltid varit samhällsintresserad, pluggade en internationell utbildning på gymnasiet för att jag nyfiken på världen, ville jobba med biståndsfrågor och utvecklingsfrågor. Det var det jag pluggade sen på universitetet med freds- och konfliktkunskap. Så där fanns väl liksom politiken via något slags internationellt engagemang. Mm. Men om man nu kan kalla det för det. Men egentligen så är det min mormor Gunhild som gjorde att hon fick ett väldigt, väldigt dåligt möte med äldreomsorgen. Och hon är anledningen till att jag bestämde mig i HVT heller. Det kan inte vara meningen att det ska vara så här bara för att man har blivit gammal.
Mm.
Att man inte kan säga upp sina prenumerationer, att man inte blir tagen på allvar ens när man ringer pensionsmyndigheten. Och att man blir helt omyndigförklarad den dagen man har behovet av hjälp från hemtjänsten. Och då bestämde jag mig för att jag ska engagera mig. Jag landade, long story short, jag ligger mer till höger i svensk politik. Jag tycker inte att politiker ska detaljstyra människors liv för mycket. Det är klart att ingen på vänsterkanten tycker att de gör det, men ur mitt perspektiv då. Men för mig är de sociala frågorna så extremt viktiga. Så att, trots att jag hade en ganska negativ bild av KD och var orolig för var står man. Står man verkligen bakom abortlagstiftningen till exempel? Och så behövde jag reda ut en del sådana frågor och landade i att okej, ja, det gör man. Så bestämde jag mig för att engagera mig i just KD för att, ja men ett parti till höger men väldigt stort engagemang i de sociala frågorna. Mm. Och då blev det ju också då kommunpolitiken just som jag engagerade mig för att kunna vara med och påverka äldreomsorgen.
Ja, just det.
Men på tal om sociala frågor så vill vi ju fokusera framförallt på elevhälsan, skolan och ungas psykiska mående. Hur funkade elevhälsan under tiden du gick i skolan?
Nej, men i grundskolan så var det, när jag hade det som tyngst, så var det 2 lärare som fångade upp mig och som såg att okej, vi ser att det ser ut som att allt är bra, men det känns som att du bär ganska tungt hemma. Hur mår du egentligen?
Mm.
Och det utrymmet fanns inte med skolkurator eller elevhälsan på gymnasiet för min del. Men sen är det ju också en förtroendefråga. Och det är ju just därför det måste finnas tid om man ska kunna bygga förtroende. Och att man vet att elevhälsan finns där och då när den behövs. Sen var tillgängligheten större på den väldigt stora gymnasieskolan som jag gick på sen, stor kommunalskola. Men jag kommer aldrig glömma när vi kom och flaggade för att vi hade en av våra vänner som hade drabbats av väldigt svåra ätstörningar. Och fick höra att det måste hon själv be om hjälp för. Och vi sa, vi sitter ju med henne varje måltid. Och nu har hon ju rasat på ett halvår. Hon förtvinar ju bort nu. Liksom. Och vi ser hur hon får också ganska grav ångest i följd av det här. Och vi fick inte, jag sa, om ni inte vill gå in och försöka samtal med henne, kan ni inte fejka vad som helst, boka på att ni behöver ha samtal. Kan låtsas att ni har det med fler utav oss. Vi kan komma, men bara ni får någon ingång in till henne. Och om inte ni är beredda att göra det, vad är våra verktyg? Kan ni hjälpa oss? För det var ju flera utav ja, mina vänner som började må dåligt av att hon mådde så dåligt och att man blir så vilsen i hur man ska stötta. Långt svar på frågan. Den var undermålig då. Och min bild, och jag vet ju ifrån att ha jobbat med det här som liksom ansvarig, alltså som politiker, som makthavare, att det har blivit ännu värre tyvärr. Och att det här är någonting som man väldigt lätt drar in på i kommunerna.
Ja, men för i skollagen så står det ju att varje elev ska ha tillgång till bland annat då skolkurator och skolsköterska. Vad betyder tillgång till för Kristdemokraterna?
Ja, men om man får bli väldigt politisk då. Jag tycker att så som elevhälsan fungerar idag, det är ett fullkomligt haveri. Och man kan inte ha en situation där vi får det materiellt sett bättre för varje år som går egentligen. Som land, svenskarna som kollektiv har det mycket, mycket bättre nu än vad vi någonsin haft det. Samtidigt som vi har en fullkomlig liksom, epidemi utav psykisk ohälsa bland våra barn och unga. Och så inte göra någonting åt det. För rent konkret, om vi ska utvärdera vår egen gameplan just nu, Sverige, för att tackla psykisk ohälsa, vi har ingen.
Nej.
Det görs enskilda insatser, men ingen generalplan. Så att vi har lagt ganska mycket mer pengar på BUP i våra skuggbudgetar. Det är ett första steg. Men sen också att bestämma att det spelar ingen roll att vården idag styrs av 21 regioner. Vi vill ju lägga ner dem och ha en nationell styrning. Men fine, även om man har kvar dem, bestäm då vad det är för norm som ska gälla. Hur ska tillgängligheten vara? Och så får man inte ge sig förrän man är där. Men det här behöver ju, vi mister ju människoliv på grund av att det inte fungerar idag. Och BUP ligger då på regionerna. Medans då elevhälsan ligger på kommunerna. Det finns ingen överföring mellan dem. Den är liksom inte sammanhållen. Det vill vi ändra på. Så att även om eleverna går i skolan och skolan ligger på kommunen, så tycker vi att elevhälsan ska ligga hos regionen. Så att liksom vårdinsatsen, hälsoinsatsen som helhet ligger under en aktör. För då kan du inte spara på den ena eller andra sidan. Och för att svara på din väldigt specifika fråga, vi tycker att man ska ha tillgång till elevhälsan varje dag. Det vill säga att det ska inte vara möjligt då att säga ja, men det är öppet 4 timmar på tisdagar, udda veckor, och i övrigt så ambulerar den här personalen runt på 8 andra skolor. Utan varje dag. För nu hamnar detta på lärarna. De hinner inte, de kan inte, de har inte den kompetensen. Det är en lucky shot om man fångar upp dem. Men då måste de finnas där varje dag i elevhälsan. Så det är vår definition och det är det vi kommer att slåss för.
Ja, för Kristdemokraterna vill ju införa en elevhälsogaranti. Vad innebär det?
Ja, men det handlar just om det här att man ska ha möjlighet att kunna möta liksom lämplig instans hos elevhälsan varje enskild dag. Och att om man upptäcker problem, att det ska vara en lättare ingång sen vidare över till exempel en vårdcentral. För att allt ska och kan inte avhjälpas i skolan. Men just nu så upptäcker man ett problem hos skolkuratorn, så blir det ofta så här, ja, när du kommer hem kan inte du ta kontakt med 1177? Och så hamnar man i en ny kö hos vårdcentralen. Och vi vet att primärvården, alltså den nära vården, det som är vårdcentraler och annat, även där är väntetiderna ganska långa. Och vi har just nu, vi har all time high i vårdkör i Sverige. 145 000 patienter som har väntat väldigt, väldigt länge. Liksom det där, ja, det hänger ju ihop då. Har man väl orkat öppna upp sig för en skolkurator och så får man höra ja. Och sen höra av dig i det här snåriga systemet och så riskerar att hamna på vänt igen. Det funkar inte.
Nej, det kan göra stor skillnad.
Vi fick höra om en mamma som berättade för oss att på hennes dotterskola så kom skolkuratorn om någon ville.
Ja, bara, hon kan komma hit om någon vill.
Ja.
Jag tror inte någon elev räcker upp handen och säger ja, jag vill det då.
Nej, men och det är återigen apropå den här filmen. Någon vuxen som bara, som första steget frågar hur det är. Så. Och då måste det finnas någon där som gör det. Som gör det aktivt och sen läser av vad det är för svar man får. Och som vågar fråga igen då. Men är det verkligen bra?
Mm.
Och det är okej att det inte är bra. kan vi prata om att det kanske inte är så himla happy-go-lucky.
Mm.
Men då måste de ju finnas där. Och jag har haft mycket kontakt under våren här med några föräldrar som har sökt hjälp ifrån just då BUP. Och jag som själv då är förälder, och man undrar hur det ska bli när barnen blir större, att då sitta med en 13-14-åring som redan, alltså en, ja, utan att berätta för många detaljer, men som en ung tjej som redan nu tycker sig illa om sig själv och har liksom fastnat i att hata sig själv så mycket av sin egen kropp, och hon undrar om livet är värt att leva. Och så klarar man av att fånga upp det som förälder, förstå hur illa det är, söker hjälp, och så får man höra om ett halvår kan ni komma. Alltså för en del, som den här ena mamman, hon känner ju att de har fått en dödsdom liksom. Mm. Och är på väg att bli väldigt, väldigt desperata. Mm. Och så sitter man där och har liksom inte verktygen för att kunna hjälpa sitt eget barn.
Exakt.
Och då, vi är ett fantastiskt välfärdsland på så många sätt, och jämfört med andra länder har vi en sjukvård i absolut världsklass, men är svår att få tag på alltså. Och det, ja, uppenbarligen är det ett problem.
Mm. Men du nämnde det att KD tycker att uppdraget då för till exempel elevhälsan ska ligga på regionerna.
Mm.
Varför då, och liksom, vad innebär det?
Ja, men det har ju att göra med att problemet är när man delar på ansvar och det är pengar involverat, så blir det ju ibland ingens ansvar. Och som i det här fallet då, så kan kommunerna spara in på elevhälsan och tänka att men det där, det är väl renodlad sjukvård. Mm. Det är väl ändå regionernas ansvar. Som kommun har vi ansvar för skolan, för bildning och utbildning. Så att behöver de ha hjälp på något vis och de mår dåligt, de här stackars barnen, då får de höra av sig till vårdcentralen. Mm. Och nu raljerar jag lite grann, men det är faktiskt, jag har själv varit kommunpolitiker i 9 år innan jag blev sån här rikspolitiker, och det är precis så det låter.
Mm.
Och det är så man undrar ibland. Jag tror att alla som hör hur det funkar tycker att det är helt hål i huvudet. Mm. Och tycker, men vadå, det här borde ju inte vara någon politisk liksom fråga från höger till vänster egentligen. Men det är en fråga om det politiska ledarskapet. Orkar man snå runt det här ganska krångliga systemet eller inte? För jag tror att alla 8 partier i Sveriges riksdag tycker att det är jätteviktigt. Alla vill ha en utbyggd elevhälsa. Jo, men har ni prioriterat det i budgeten? Mm. Och är ni beredda att göra liksom organisationsförändringen som gör att man inte då kan spara in på ena sidan och vältra över ansvaret på den andra? För det är det som händer nu. Och det är därför eleverna hamnar i kläm emellan, och därför vill vi då att regionen ska ha ansvaret. För om regionen då inte har satsat tillräckligt mycket på elevhälsan, ja, då kommer ju också regionen få ta kostnaden när problemet har blivit mycket, mycket värre. Mm. Och så är det bara krasst. Money talks. Här pratar vi om människor utav kött och blod, men pengar styr här. Och det har också politiskt inte kostat tillräckligt mycket att strunta i de här frågorna. Vi har liksom inte skrikit tillräckligt högt helt enkelt.
Nej. Men vi har gjort 2 enkäter här under våren inför den här kampanjen som vi nu driver. En för elever i grundskolan och gymnasiet och en för skolkuratorer. Och vi har också träffat både elever, skolkuratorer och föräldrar och lyssnat på vad de känner i de här frågorna. Liksom. Och alla svar och önskemål har vi sammanställt i en rapport som vi har döpt till 3 minuter i veckan. Och detta efter att ha förstått, enligt vår enkätstudie då, att över 14 000 elever bara har tillgång till 3 minuter i veckan med sin skolkurator. Mm. Hur långt tror du man hinner på 3 minuter? För övrigt, den filmen du fick se var 3 minuter och 35 sekunder, så du förstår hur lång tid det är.
Nej, men man hinner ju etablera en första kontakt, men du hinner ju inte, alltså det största problemet med många av de här frågorna som vi pratar om, det är ju att du ska orka öppna upp dig och ta dig dit, att du vågar göra det. Och det finns ju många anledningar till att människor inte gör det, men en har ju att göra med att man är rädd att bli liksom refuserad.
Mm.
I brist på bättre smittigare ord. Ja, men att man öppnar upp sig och så blir man sårad igen.
För att, och misstrodd och liksom, ja.
Ja. Eller att man känner att man är någon som ska liksom bockas av. Någon sitter och räknar minuterna när man kanske för första gången berättar om det där som hände förra fredagen lite för sent efter att man hade prövat lite alkohol och gick med på någonting eller inte gick med på någonting. Då måste tiden finnas. Då måste tiden finnas där.
Mm.
Eller, och det är därför man kan, en första kontakt kanske man har kort tid på sig, men vi vet ju från all annan forskning hur vi jobbar på BVC, hur vi jobbar på mödravårdscentralen, hur vi har jobbat för att fånga upp kvinnor som är utsatta för våld eller förtryck i hemmet. Ställ frågor och säg att du ställer samma frågor, alla frågor till alla personer. Men det är då man får personen själv att också tänka och du får tiden som gör att du hinner fånga upp.
Mm.
Ja, flera undersökningar visar också att det vore rimligt att införa ett maxtak på antalet elever som en skolkurator får ansvar över. Och en utredning som regeringen själva beslutade att göra visar ett maxtak på 400 elever per skolkurator. Att det borde införas för att eleverna ska nå kunskapskraven och bibehålla en god psykisk hälsa. Och när vi frågade skolkuratorerna i vår enkät vad de tycker om den idén, så skriver, jag tänker citera en som skriver att det låter rimligt. Det är en svår utmaning att känna sig tillräcklig med för många elever. Blir lätt att man arbetar över och ändå inte hinner med eleverna i sitt uppdrag. Alla elever som behöver komma i kontakt med skolkuratorn får inte hjälp idag. Slutcitat. Alltså, hur kan det få se ut så egentligen för skolkuratorernas arbetsroll också?
Nej, men det är det här vi måste ändra på. Det är helt oacceptabelt. Det är helt orimligt. Men vi kan ju inte stanna vid att vi bara fördömer det. Och tyvärr har det har blivit sämre över tid.
Mm.
Och jag säger inte att liksom, alliansregeringen sist vi satt vid makten gjorde allting briljant. Verkligen inte. Men det går inte att komma ifrån att liksom utvecklingen har de senaste åren gått åt fel håll istället för att vända åt rätt håll. Och då, så här, man kan alltid svara, ja, men vi har gjort det här och vi har gjort det här. Mm. Frågan är, har det varit tillräckligt?
Mm.
Det kan finnas två sanningar. Ja, det har gjort saker, men har det varit tillräckligt? Mm. Och du bara tittar på verkligheten, det är inte tillräckligt. Och jag tror att det krävs mycket, mycket tuffare nationell styrning. För att svaret i många av de här diskussionerna är, det här är kommunens ansvar, det här är regionens ansvar. Ja, men nu är det här ett nationellt ohälsoproblem.
Mm.
Och vi är på väg att liksom paja en generation. Och det här är den generationen som sen också ska vara samhällsbärare, som ska bli våra poliser, våra sjuksköterskor, som ska bli de som knäcker nästa liksom forskningsidé och som drar in skattepengar och alltihopa det här.
Exakt.
Så vill man från liksom ett politiskt perspektiv, så blir det här en jättefråga.
Mm.
Någonting så mjukt som hur människor mår och har det. Och det är därför vi inte har råd att inte styra det här ifrån nationellt håll. Och att inte ha en regering som säger att ja, men det här ligger på kommunen eller regionerna, utan som bestämmer det här måste gälla i hela landet och nu vänder vi på det. Jag tror det vi försöker kompensera med kunskapskrav, med fler nationella prov, med mer betyg i tidigare åldrar och så vidare och så vidare. Alltså, jag är helt övertygad om att vi kommer se en kraftig kunskapsförbättring och utveckling på betygen, fler elever som klarar grundskola och gymnasie, om vi vågar lägga pengar på elevhälsan och vågar bråka med hur det är organiserat idag.
Mm.
Det kommer att löna sig.
Men om man faktiskt skulle införa ett maxtak, så är det både elever och skolkuratorer i vår enkät som säger att de skulle få mer tid för varandra. Och en elev skriver, jag vet inte ens vem som var skolkurator på min skola. Slutcitat. Hur ser Kristdemokraterna på att införa ett maxtak i skollagen?
Mm, vi har inte det som konkret förslag idag. Men jag är öppen för att diskutera det. Jag tror att på en del skolor så behöver elevantalet vara färre per kuratorer. Och på en del skolor kanske man kan klara lite högre. Men att åtminstone blir ett tydligt riktmärke. Men att man också hittar något sätt att följa upp, räcker det. Det är ju som vi har gjort med olika skolor, får ju ja, olika ersättningar beroende på att ja, men okej, här har vi fler barn som inte är födda i Sverige, vars föräldrar inte talar svenska. Ja, behövs mer resurser för att alla ska ha en chans att nå de uppsatta kunskapsmålen. Och det behöver man ju också kunna, viss flexibilitet i elevhälsan. Men när jag ändå är inne på det, alltså skolpengen, det kan diffa 30-40% mellan olika skolor, hur mycket man faktiskt lägger på skolan. Återigen då, våga styra ifrån statens sida, ifrån den nationella nivån, att se över hur skolpengen är utformad, för att det skiljer sig så mycket. Alltså fatta att en skola kan alltså få 40% lägre i ersättning än en annan skola.
Men vad är det som utöver då, typ att det skulle vara att kanske många nyanlända och så, alltså vad kan det mer vara som styr hur mycket pengar man får?
En skola? Ja. Nej, men det kan ju också bara vara att kommunen har bestämt sig för att prioritera andra saker, och så får man inte ihop det, och så tänker man att det går att trolla här. Vi skär lite grann i elevhälsan, vi skär lite grann i inköp av nytt studiematerial, vi gör klasserna lite större och så vidare. Och som då gör att, i och med att vi har ett kommunalt självstyre där kommunerna kan bestämma väldigt mycket själva egentligen, så kan det se väldigt olika ut hur mycket man lägger på skolorna. Och jag tycker generellt sett att vi följer upp våra skolor alldeles för dåligt. Alltså vi har en del skolor där väldigt stor andel av de som går i nionde klass säger att de är otrygga varje dag eller flera gånger i veckan. Vi har 4 av 10 som går i nionde klass säger att det är så stökigt i klassrummet att de inte kan lära sig det de ska. Och ändå så liksom tillåts de här skolorna tuffa på samma sätt. Och då tror jag, är övertygad om, med mer uppföljning så skulle man ju också märka av, alltså tydligare uppdrag till Skolinspektionen att följa upp skolorna med tydligare åtgärdsplaner. Jag är helt övertygad om att elevhälsan skulle ingå i de åtgärdspaketen. Känner att ni får väldigt långa svar.
Ja, men det gillar vi.
Ni ska hojta annars. Jag kan ju också svara kortare.
Ja, men det är ju svåra frågor, så att det krävs ju liksom att man diskuterar kring dem och att man faktiskt... ja, men det finns inget lätt eller tydligt svar, tänker jag. Men säg att Kristdemokraterna sitter i regering efter valet nu i september. Kan vi räkna med att ni kommer genomföra ett maxtak, eller att ni åtminstone kommer diskutera det?
Ja. Jag kan inte lova här och nu, för jag tycker inte om att lova saker som inte kan hålla, att vi kommer att införa ett maxtak. Men i och med att vi ändå kommer vilja göra ganska stora förändringar i elevhälsan, så är det rimligt att vi också då tittar på ett maxtak eller ett riktmärke och hur det ska vara utformat, men framförallt också hur man då följer upp vad utfallet blir, om det verkligen funkar.
Men en annan sak som också står i skollagen, det är att elevhälsan och skolkuratorn främst ska jobba förebyggande, så det är deras yttersta arbetsuppgift. Men nästan alla, ja, men i princip alla skolkuratorer som vi har pratat med under de här åren med Ångestpodden och nu i enkäterna, säger att det enda de gör är att släcka bränder. Ja. De jobbar inget förebyggande överhuvudtaget. Alltså, hur ska ni göra för att skolkuratorerna faktiskt ska få möjlighet att jobba förebyggande på arbetstid?
Ja, men det enda lösningen är att de blir många fler. Och att de har färre elever som de ska klara av att möta. Annars så blir det bara det här, ja, dela ut enkät, samla ihop enkät, påminna om enkät, och i de yngre liksom åldrarna kolla längd, vikt, ha något slags oklart samtal om BMI som vi också kan diskutera om det fortfarande ska vara grundmapp och så vidare.
Men ja, för i vår enkät svarar 50% av skolkuratorerna att de upplever att de inte har tid för alla elever som de vet behöver hjälp. Och 30% svarade att de känner att de har tid ibland. Så det är alltså endast 20% av de skolkuratorerna som tycker att de har tid för elever med behov. Och det känns ju helt alarmerande. Tänker du att man behöver liksom göra, alltså, rollen som skolkuratorer mer attraktiv, eller hur ska folk vilja jobba som...
Det är verkligen fruktansvärda siffror ni drar, alltså.
Ni kan få rapporten.
Ja, ni ska få rapporten. Men liksom, hur
Alltså hur ska man få tid för alla elever? Alltså hur ska det öka? Hur ska man vilja jobba som skolkurator när situationen ser ut så här?
Nej men vi vet att det är så många yrken där man lätt pratar om att ja, men det är ingångslönen eller det är löneutveckling och bla bla bla. Och det finns många yrken där liksom man absolut behöver se över löneutveckling. I väldigt många branscher, väldigt många yrken, inte minst inom vården. Man har inte sökt sig dit för att bli liksom mångmiljardär. Men man har sökt sig dit för att man vill med sitt kunnande göra skillnad. Mm. Och den känslan av otillräcklighet som väldigt många inom vården känner, den är ju så otroligt nednötande. Och det är det som ibland kallas för liksom etisk stress och som en av de här skolkuratorerna som du citerade tidigare ger uttryck för. Att gå hem och veta med sig, jag har missat en elev eller två idag. Och hur har han eller hon det nu här ikväll? Och veta att man inte har räckt till. Det är ganska nedbrytande. Mm. Så det tror jag är en väldigt viktig nyckel i att kunna öka attraktiviteten. Att man vet att man har utrymme att göra skillnad. Att man vet att man har utrymme att hjälpa.
Mm. Mm. Om du får välja en åtgärd för att öka den psykiska hälsan bland barn och unga, vad skulle det vara då?
Nu har vi snurrat mycket runt elevhälsan. Så jag väljer väl kanske backa bandet lite grann då. Och att faktiskt prata lite mer om föräldransvaret. Jag tycker att det är ganska tufft att vara förälder. Jag vet att det är många som tycker att det är svårt att vara mamma eller pappa. Det kommer inte med någon manual. Alla barn är olika. Man själv kan gå igenom svåra saker och så ska man liksom klara av att förstå den här lilla individen som sen också är på väg att bli stor och ska frigöra sig och som blir tonåring med allt vad det innebär. Jag skulle önska att vi alltså från politikens sida ändå vågade markera lite tydligare att ni behövs. Vi kan bygga ut skolan, vi kan bygga ut förskolan, vi kan bygga ut elevhälsan, vilket vi helt uppenbarligen behöver göra. Men ni måste finnas där. Och det handlar inte om att vara en perfekt förälder, men det handlar om att så många barn och unga där känner inte att deras mamma och pappa har tid för dem. Att vi då som föräldrar är för upptagna med våra jobb, tar med jobbet för mycket hem, är för mycket i våra telefoner, i våra egna sociala medier. Att vi själva pratar om att vi är tjocka, fula, inte räcker till, jämför oss med andra, för över det på våra barn, inte äter mat tillsammans med våra barn, inte frågar vad de är, tänker att men det här går inte att styra eller jag vet inte hur jag ska parera det där eller jag kommer bara göra fel. Vad är? Och det är ju liksom ingen politisk åtgärd, men jag tror att politiken faktiskt kan göra mycket för att bilda opinion. Kära föräldrar, ni behövs. Vad är? Och se till att era barn vet att även om de skulle, för att tala klarspråk, fucka ur på riktigt någon gång, att ni kommer att vara där. För att det finns ingen annan del i samhället som kan ersätta en mamma eller pappa som finns där med den där kravlösa kärleken, men också med kärleksfulla krav. Och när familjen brister och det finns dysfunktionella familjer och föräldrar som är direkt olämpliga och så vidare, då måste det finnas utrymme. Då måste vi ha tid att liksom möta. Men fram tills dess så tror jag politiken behöver markera att mammor och pappor måste ta sitt ansvar, orka vara där. Och så här, det är svårt. Vi vill ha föräldrastödsprogram i alla kommuner. Det finns inte. Det är bara att titta på som nu under de här kravallerna som var under påsken. Då mötte jag mammor som berättade att jag klarade inte av. Ena mamman, hon hade två pojkar som hade gett sig ut mitt under pågående kravaller. Hon klarade inte av att hålla dem hemma. Och hon hade hört av sig till socialtjänsten och skulle vi möta henne i samband med ett sånt här möte. Då hon sa, jag behöver hjälp. Jag vet inte hur jag ska nå mina killar. Hur ska jag klara av att sätta de här gränserna? Men då skulle vi vilja se sådana föräldrastödsprogram i alla kommuner och det finns inte ens. Så. Mm. Och Lättare att vara föräldraledig även med större barn. För det kan också göra jättestor skillnad. Vi pratar så mycket om de här småbarnsåren och visst, de är viktiga. Men när man är på väg liksom snett när man är 12-13 år, att då kanske kunna ta tjänstledigt. Det är inte alla föräldrar som kommer kunna det, återigen. Men de som kan, låt oss möjliggöra för dem då. Mm. Eller att vara föräldraledig några dagar. Det kan vara det som den där strimman utav hopp, det som ger lite andrum i familjen att hinna bara fånga upp. Okej, låt oss göra en plan. Kan vi bara andas en vecka?
Mm.
Så kanske man kan lätta på trycket lite grann. Och det är ett konkret politiskt förslag som vi driver. Att faktiskt möjliggöra både tjänstledighet men också betald föräldraledighet högre upp i åldrarna.
Mm. Och vi ska avsluta med några snabbfrågor där vi vill att du ska liksom... Du ska bara, du får antingen ja eller nej eller bara ett alternativ.
Jag
har tvärt emot
vad jag har gjort hittills under hela
ja,
podden.
Ja, precis. Nu är det snabba svar.
Okej, vi kör första. Öppna er hjärtan eller stäng gränserna?
Det här är ju så här politiskt sprängstoff. Sällan har väl en line blivit så älskad och hatad. Men jag tror ju att det går att göra så att säga både och. Men det är ju klart att det är klart att man är mer öppna era hjärtan. Det betyder inte laglöst land. Det betyder inte att vi inte ska ha koll på vem som kommer hit eller hur många. Men världen behöver ju mer utan det, inte mindre.
Mm. Friskolor, ja eller nej?
Ja.
Betyg redan från lågstadiet eller från högstadiet?
Jag hatar betygsfrågan. Jag tycker att det ska vara möjligt för skolor att ha betyg från lågstadiet, men då behöver man veta som förälder att det är där man väljer en sån skola av en anledning och att man tror att det funkar för ens barn. Mm. Men det viktigaste är, alltså, du behöver kunna saker i livet. Det viktigaste är stödstrukturen runt omkring. Jag tror att man behöver veta var man ligger. Och man behöver inte vara rädd för betyg. Man behöver inte få ångest över att betygen ska komma. Och man kan lita på att det finns tillräckligt med stöd och hjälp för att kunna nå resultaten. Och det gör det ju inte idag.
Nej. Prata med alla partier eller bara vissa utvalda?
Nej, men prata med alla. Sen behöver man inte göra uppgörelser med alla. Men jag menar, vi skramlade loss ganska mycket mer till många fler miljarder till äldreomsorgen, avskaffa delade turer i äldreomsorgen och få loss mer personal för att vi pratade både med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Ja, det är en udda mix. Vi kommer inte bilda regering ihop, men vi gjorde en bra grej. Och därför tror vi på att prata med alla, och vi var först ut med att säga det. Vi fick dödshot och all möjlig skit för det, men jag har tyckt att det har fallit ut bra.
Fri abort till och med vecka 18.
Ja, och sen är den ju behovsprövad enligt så som svensk abortlagstiftning ser ut nu, och den kommer vi att värna. Vi är det enda partiet faktiskt som när vi har haft ansvaret har utvidgat aborträtten, trodde det ej. Men vi möjliggjorde ju faktiskt för utländska kvinnor att komma till Sverige och få abort. Så att alla de som är rädda för att vi ska inskränka den, well, syna vad vi faktiskt har gjort. Vi är det enda partiet som har utökat den.
Tycker Kristdemokraterna att det ska vara olagligt att marknadsföra retuscherade bilder?
Åh, nej, det gör vi inte. Men det korta svaret är nej. Men jag tar gärna en längre diskussion om det här. Nej, men vi lever ju i en förvrängd värld nu. Vi får ju ett helt...
Och i Norge är det ju till exempel olagligt.
Jag vet. Och jag har börjat kika på det där. Men nej, jag har inte hunnit landa ur den frågan. Och just nu är svaret nej.
Mm. Ja. Ellegalan eller Vänsterpartiets valvaka?
Men faktiskt Vänsterpartiets valvaka. Alltså min bild är att Vänsterpartiet har ganska kul på sina fester.
Ja.
Men jag går gärna på Ellegalan såklart, men det bygger på att jag är inbjuden så att säga.
Vem blir statsminister i september 2022, så vi vet vem vi ska lämna över den här rapporten till som vi har gjort i kampanjen?
Ja, nej, men jag kommer ju jobba ganska hårt för att det blir Ulf Kristersson. Och vill han inte eller kan han inte så ställer jag upp. Men då måste folk rösta väldigt mycket mer. Men då tror jag också att vi kan få ordning på vården i Sverige. Var man bor någonstans, vem man är här, var man kommer ifrån ska inte avgöra om man tar sig igenom tonårstiden eller inte. Men då behöver man bestämma sig för att vården blir en prioriterad fråga. Kan inte bara vara migration, trygghet, brottsbekämpning, energiförsörjning, utan då är den här frågan ganska viktig också.
Mm. Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Ja, men tack själv. Det var mindre ångest än vad jag befarade.
Ja, men bra.
Bra. Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.